إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. Tackar Allah subhanahu wa ta'ala som återigen har gett oss möjligheten att samlas här idag för att studera Allahs verser och profetens hadither alaihi salatu wassalam. Det är wallahi en av veckans ljuspunkter. Vi lever i ett mörkt land, i mörka tider där det är kyla, man ser inte solen och folk blir deppiga, nedstämda. Men att komma hit och se dessa vackra och lysande ansikten är wallahi något som lyser upp ens tillvaro. Så vi söker skydd hos Allah från att förlora detta goda. Na'udhu billahi min zawali ni'matihi. Söker Allahs skydd från att förlora hans ni'ma. Och vi söker Allahs skydd från hans straff. Och vi söker Allahs skydd från att förlora al-afiyah och allting gott i detta liv. Och vi ber Allah med thabat. Hatta al-mamat, att vara stabila tills den dagen Allah har bestämt att vi ska lämna denna jord. Amin. Vi fortsätter att gå igenom boken Riyadhus Salihin av Imam al-Hafidh, Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Vi har kommit fram till kapitel 86, Bab al-Wafa'i bil-Ahdi wal-Injaz al-Wa'd. Kapitlet om att hålla sina löften och att hålla sina avtal. Och där nämner författaren ett flertal verser. Bland annat så säger författaren versen, han nämner författaren där Allah subhanahu wa ta'ala, han nämner versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger وَأَوْفُوا بِالْأَهْدِ إِنَّ الْأَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Och håll era avtal, för sannoliken så kommer ni att frågas om era avtal. Och Allah säger också وَأَوْفُوا بِأَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَهَدْتُمْ. Och håll Allahs avtal då ni har ingått dem. Och Allah säger också ya ayyuha alladhina amanu awfu bil uqud. Troende, håll era avtal, era pakter, era löften. En muslim ska hålla sina löften och sina avtal. Det här är från de troendes egenskaper. Och han nämner Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala att vi har två sorters avtal. Avtal som vi har ingått med Allah subhanahu wa ta'ala och avtal som vi ingår med våra medmänniskor. Vad är vårt avtal med Allah subhanahu wa ta'ala? Vilket avtal har vi gjort med Allah? När gjorde vi, ingick vi ett avtal med Allah? Är det någon som vet? Nej, innan. Lite längre sen. När Allah från Adam. När Allah azza wa jalla skapade Adam. Så tog han ut våra själar från Adams rygg. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner detta i Koranen då Allah subhanahu wa ta'ala säger وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. Och då eran herre tog ut Adams barn från hans ryggrad och fick dem att vittna mot sig själva. Är jag inte eran herre? Och de sa, jo, du är våran herre. Bala shahidna. Så, och detta nämns också i flera hadither. Att Allah subhanahu wa ta'ala tog ut Adams barn från hans rygg. Och vi var från dem. Alla som ska leva fram till domedagen. Och där gjorde vi det här avtalet med Allah azza wa jall. Allah säger till oss, alastu bi rabbikum. Är jag inte eran herre? Och då så sa vi, bala. Och det nämns också Sahih Bukhari min hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att hämta en person som ska till elden. Han har det lägsta straffet i helvetet. Och Allah subhanahu wa ta'ala kommer att fråga honom: om du ägde allt på jorden, skulle du då idag köpa dig själv fri från straffet? Om du ägde allting på jorden idag, skulle du då offra detta för att slippa straffas i helvetet? Och då säger mannen självklart ja. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala, jag bad dig om någonting mycket lättare än så. När du var i Adams rygg, att endast dyrka mig och inte sätta någonting vid min sida. Men du vägrade och ville endast göra kyrk. Så Det här avtalet som vi ingick med Allah subhanahu wa ta'ala, det är att Allah ensam ska dyrkas. Han är vår skapare och han ensam förtjänar att dyrkas. Och det är därifrån också vår fitra har sin härkomst. Det ligger i människans natur att känna till att det finns bara en skapare, en herre, en sann Gud som förtjänar att dyrkas. Och det är Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är al-fitra, den naturliga normen som varje barn föds med. Som profeten Muhammad al-Islam nämnde att varje barn föds ut med fitra. Och sen är det hans föräldrar som gör honom till jude eller kristen eller någonting annat. Gärna om han lämnas på det han är på så kommer han växa upp med den naturliga tron att det finns en Gud. Och det finns till och med forskning som har bevisat detta idag från icke-muslimer. Att barn föds som troende. Inte att de föds som ateister och sen kommer de på att de ska bli troende, utan de föds som troende. Det är grunden i människan. Och sen med uppväxten och samhället och omgivningen och skolan så blir man påverkad. Yani, till det som man hela tiden utsätts för. Så det här är vårt avtal med Allah subhanahu wa ta'ala. Att vi ska tro på honom, vi ska dyrka honom. Vi ska lyda honom och vi ska inte trotsa honom. Sen har vi också ett avtal med medmänniskor. Eller flera avtal. Och då säger ulema, som Sheikh ibn Uthaymin, att dessa hadither bevisar att grunden, dessa verser och hadither, bevisar att grunden i avtal är att de är tillåtna. Grunden i avtal mellan människor är att de är tillåtna, så länge de inte strider mot islam. Om de strider mot islam däremot så är de ogiltiga. Så som profeten Muhammad al-Islam sa, att varje villkor som går emot Koranen är yani, annullerade eller falska, även om det skulle vara 100 villkor. Men så länge de inte går emot islam så ska man hålla dem. Och det kan vara avtal som man har gjort på arbetet till exempel. Du skriver på ett kontrakt med att till exempel inte sprida företagets hemligheter. Då får du inte gå och säga sen det är lugnt med kuffar. Nej, du har skrivit på ett avtal. Avtal ska hållas. Är det inte så? Du har skrivit på ett handelsavtal. Alltså, strider inte mot islam, du ska hålla det. Du har skrivit på ett avtal med din fru när ni gifter er. Vissa villkor som du ska uppfylla. Då måste du hålla dessa villkor. Vissa tänker jag skriver på sen det är lugnt, jag får henne att avsäga sig dessa villkor. Nej. Om du inte vill uppfylla dessa villkor från början, ingå inte äktenskapet eller gå inte med på villkoren. Det är helt fel att en muslim ingår avtal med avsikten av att inte hålla dem. Det här är helt oislamiskt. Utan grunden i avtal är att de ska hållas. Fredspakter mellan muslimer och icke-muslimer ska också hållas. Så grunden är att muslimer håller sina avtal. Så som Allah Azza wa Jalla har nämnt i dessa verser. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också här: Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Troende, håll era avtal. Och vad sa vi i förra lektionen? Jag tror det var här vi nämnde just det här med Ya ayyuhalladhina amanu. Att det som kommer efter är vad? Från iman. Ya ayyuhalladhina amanu. Om det är ett påbud så är det från imans egenskaper att göra denna sak. Och om det är ett förbud så är det från imans egenskaper att lämna denna sak. Så det är från imans förgreningar att hålla sina avtal och sina löften. Och som vi kommer att höra, det är från en hycklares egenskaper att bryta sina avtal och sina löften. Nej. Författaren nämner också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Troende, varför säger ni sådant som ni sen inte gör? Det är starkt förhatligt hos Allah att ni säger sånt som ni sedan inte gör. Allah azza wa jalla fördömer i den här versen de som lovar och säger saker som de sen inte håller, som de inte lever upp till. De lovar runt och håller tunt. De håller inte det de lovar. Eller ur en annan aspekt, de påbjuder folk det goda och gör det inte själv. De förbjuder folk från det onda och de gör det själv. Det här är något som är starkt förhatligt hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här har Allah nämnt på flera ställen i Koranen. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ. Ska ni påbjuda folk med det goda och glömma bort det själva? Nej. Den som påbjuder det goda och förbjuder det onda ska vara den första som praktiserar det. Eller hur? Wallahu musta'an. Så att man ska hålla det man lovar. Man ska hålla det man säger. Det här är från de troendes egenskaper. Och gör man inte det så är det förhatligt hos Allah. Och Allah säger här ordet makten. Och el makt, de säger ulema, det är den starkaste formen av hat. El bugd. Yani den starkaste formen av hat hos Allah är att man ger falska luften och avtal. Så en muslim ska hålla det han lovar och inte vara en person som emotsäger sig full med det han lovar och det han sen gör. Sen nämner författaren hadith Abi Huraira radiyallahu anhu där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger att hycklarens egenskaper är tre. Den första, då han talar, ljuger han. Den andra, då han lovar, så sviker han. Och den tredje, då han anförtros något, så bedrar han. Muttafaqun alayh. Och det lades till i muslim, även om han ber och fastar och tror att han är muslim. Och en annan hadith, fyra stycken, är för en hycklares egenskaper. Den som har alla dessa egenskaper är en ren hycklare. Den som har en av dessa egenskaper har en hycklares egenskaper. Tills han lämnar denna egenskap. Då han anförtros sviker han. Då han talar ljuger han. Då han lovar bedrar han. Och då han khasama, då han argumenterar så överdriver han. Och denna hadith finns också i Bukhari, muslim. Här nämner Rasulullah alaihissalam att hycklaren har tre egenskaper. Och hycklaren, al-munafiq, är som vi vet den värsta människan i islam, eller hur? Yani kuffar i olika nivåer. Och den värsta formen av kuffar är munafiqin, hycklare. Som Allah har sagt, de är botten av helvetet. Och hyckleri är i grunden att visa utåt vad man inte har inåt. Yani falskhet. Att inte tro men visa att man är troende. Det här är hyckleri. Och de lärde sig att hyckleri är två kategorier. Om man kollar i Koranen och Sunna. Den första och värsta är al-nifaq al-i'tiqadi. Hyckleri som går tillbaka till ens tro. En person som låtsas vara muslim. Han är en fake muslim. En skådespelare. Och de här fanns i Medina under profetens tid, alaihissalam. Och det är de som verserna handlar om i Koranen. Surat al-Munafiqun, början på Surat al-Baqara, Surat Nisa och så vidare. Det finns flera verser om hycklarna. Som gömde sig i Medina. Låtsades utåt att vara muslimer. Men dolde sin kuffer inom sig. Och dessa är inte muslimer på något sätt. Okej? Och sen har vi en nifat al-amali. Det är att agera som en hycklare. Och det är också negativt. Men den som gör det betyder inte att han är en hycklare. Utan han beter sig som en hycklare. Okej? Och det tar honom inte ut från islam. Till exempel en muslim som ljuger. Ska vi säga att han är kafir? Att han är munafiq? Ska vi det? Nej. Han är muslim men han syndar. Och han har en hycklares egenskaper. Hänger ni med? Precis som en muslim kan ha en syndares egenskaper. Ja, men han är ändå muslim men han har brister i sin iman. Så de här egenskaperna av hycklare är någonting som vi verkligen ska akta oss för. För vem vill efterlikna och ha egenskap av en munafiq? Ingen av oss, eller hur? Vad är den första och mest utmärkande egenskapen hos en munafiq? Ja? Han är en kaddab. Han är en lugnare. Då han talar, ljuger han. Han är falsk. Och här nämner ulema att det här ska verkligen få oss att akta oss för lugn. Att ljuga. Då lugn, eller kadib, inte är förenligt med al-iman. Så som Abu Bakr radiyallahu anhu sa att iman och lugn är inte förenligt. Iman och sanningsenlighet och ärlighet, det är förenligt. Men iman och lugn är inte förenligt. Och därför, som vissa av salaf sa, som Abdullah ibn Mas'ud, tror jag, en muslim ljuger inte. En muslim ljuger inte. Aldrig. Det finns inte med på hans agenda. En muslim är alltid ärlig. Så som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt, ja, wa qala Allahu hadha yawm wa yanfa'u sadiqina sidquhum. Allah säger att denna dag, domedagen, i den dagen de ärliga kommer att dra nytta av sin ärlighet. طيب. Så ärlighet är en av de viktigaste egenskaperna som en muslim ska ha. Ärlighet med Allah, ärlighet med sig själv, ärlighet med sina medmänniskor. Att man inte är falsk och har den här lugnaktiga egenskapen i sitt hjärta. Må Allah skydda oss. Taib. Och den andra egenskapen är att då han lovar så sviker han. Wa idha wa'ada akhlaf. Han lovar mycket men håller inte det han lovar. Yani, du vet den här killen, när han lovar någonting, jag litar inte på honom. Det finns tyvärr sådana här människor. Han säger, får låna pengar, wallah, du får tillbaka. Han säger, jag kommer klockan fem, wallah, jag ska göra jobbet, wallah, jag lovar. Sen varenda gång han sviker, han sviker, han sviker, han sviker. Varenda gång. Visst, det kan hända någon gång att man inte kan. Vi alla kanske inte kan hålla vad vi lovar, men då ber vi i alla fall om ursäkt. Och nämner våran ursäkt. Men det finns någon som har det här som egenskap. Att lova och inte sen hålla vad man har lovat. Och det här är fel. Och därför, till och med här nämner Sheikh bin Uthaymin, att när man ska bestämma tid med en människa. Han säger till sin brorsa, vi ses klockan fem. Ja, vi ses klockan fem. Då ska du vara där klockan fem. Ska inte komma sen, senare. Du ska vara där fem. Eller hur? Och Sheikhen säger också, ja, ni nämner en tid. Så att han vet, om du inte kommer på den tiden, då går han därifrån. Eller hur? Men om du säger, vi möts sen ikväll. Sen kommer han inte, han kommer 12. Det funkar inte. Utan nämn en tid, om han inte är där 10 minuter efter, då har du fri att gå. För han kom inte i tid. Så, men många tar lätt på sådana här saker. Säg själv, det är lugnt. Kommer inte i tid och Allah måste. Och ibland är det sorgligt att se vissa av våra bröder att de är duktiga på att hålla tid när det kommer till yani saker i samhället. Arbete, skola och sånt. De kommer på minuten. Men när det handlar om islam och kompisar och sånt, alltså det är lugnt, vi kommer sent. Ja? Min brorsa, inget problem. Det är fel. Du ska hålla dina tider med allt och alla. Eller hur? Det är en islamisk egenskap. Och tyvärr, som Sheikh Uthaymin nämner, i vissa arabländer, när de ska säga så här, kom i tid. De säger, en kom fem, då säger den andra, waqt inglisi. Jag ska komma på engelsk tid. Jag är som engelsmän, jag ska komma i tid. Och Sheikhen säger, det här är fel. Ska säga, waqt islami, waqt al-mu'min. Det här är den troendes tid att komma i tid, inte engelsmännens tid. Det är våran tid att komma i tid. Hänger ni med? Så man ska hålla det man lovar. Och sen säger profeten alaihi salatu wasalam, och då han anförtros någonting så bedrar han. Al-amana. Och al-amana, som vi talade om i förra lektionen, det kan vara att en person anförtror dig med pengar. Så ta hand om de här pengarna, jag ska resa bort. Jag bor på ett ställe som inte är säkert, ta hand om de här pengarna till exempel. Eller han anförtror dig med en hemlighet. Han säger, berätta inte för någon. Om du sen går och berättar den här hemligheten, då har du svikit, du har bedragit honom. Och det här är från en hycklares egenskaper. En mu'min håller det han lovar och tar hand om det som han har anförtrotts. Och i den andra hadithen så lades det till att han överdriver då han tjafsar. وَإِذَا خَاسَمَ فَجَرْ. Och då säger här Sheikh bin Uthaymin rahimahullah att om han står inför en argumentation så kanske han gör anspråk på vad som inte är hans. Och han kanske yani, förnekar vad han är skyldig. Vad menas med detta? Han tjafsar med någon och han säger, wallahi, jag har rätt och jag har rätt och jag har rätt. Och han tjafsar och svär vid Allah och bråkar och höjer rösten. Men han har fel. Och han vet att han har fel. Men han gör en stor teater av det hela. Fast han har fel. Det här är en väldigt ful egenskap. Och tyvärr finns det här bland många människor. Och tvärtom, han är skyldig någonting. Så du skyldig mig 1000 kronor. Han säger nej och han börjar tjafsa och han hämtar falska vittnen och allt möjligt. Och jag har betalat dem och han börjar ljuga. Och han tjafsar och gör en stor sak av det hela. Det här är en väldigt, väldigt ful egenskap. Utan muslimen han är ärlig. Jag är skyldig, det är sant. Du ska få. Jag är inte skyldig. Man säger som det är. Utan att överdriva. Behöver inte göra någon stor drama av saker och ting. Utan alhamdulillah, man är uppriktig med sig själv och sina medmänniskor. Så det här är hycklarnas egenskaper. Och den som har alla fyra, han ligger väldigt, väldigt dåligt till. Han beskrevs av profeten alaihi wasallam som en uppriktig eller en ren hycklare. A'udhu billah. Så muslimen ska verkligen försöka att rent få sig från de här vidriga egenskaperna. Må Allah skydda oss. Och han nämner också i detta kapitel en hadith från Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma. Där han säger att profeten a.s. sa till mig: om pengar eller rikedomar från Bahrain kommer, så kommer jag att ge dig hakada wa hakada. Du kommer att få så här, så här. Men, qaddar Allah, inga pengar kom från Bahrain under profetens liv, alayhi salatu wassalam, tills han dog. Och sen under Abu Bakrs styre, då kom pengarna från Bahrain. Och då så säger Abu Bakr radiyallahu anhu: den som har ett löfte från profeten alayhi salatu wassalam eller en skuld att driva in från honom kan komma och hämta den. Och då så gick Abdullah Jabir till honom och sa att profeten a.s. sa till mig kada wa kada, yani si och så. Och då så gav Abu Bakr honom fahathali hafiyyatan, så han gav mig en hel yani näve med pengar, yani 500 dirham, jättemycket pengar. En dirham, det är dinar, det är typ som 4 gram guld. Så 500 han gav honom direkt. Och sen så sa han khud mithliha, och ta 2 gånger till, yani lika mycket. Varför? För när han beskrev vad profeten alaihissalam hade lovat honom, han sa: jag ska ge dig så här och så här och så här. Yani 3 nävar fulla med pengar. Han fulla med pengar. Så 500 plus 500 plus 500. Så att han ville inte bara du ska få, utan du ska få exakt det som profeten har lovat alaihissalam. Subhanallah. Så här finner vi att man inte bara ska uppfylla sina egna löften, utan också hjälpa andra att uppfylla deras löften. Eller hur? Som här så tog då Abu Bakr det ansvaret. Att om profeten har liksom lovat någonting, så ska jag hjälpa honom att uppfylla det han har lovat. Hade han en skuld, jag ska hjälpa honom att betala hans skuld, alayhi salatu wassalam. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel, där författaren säger kapitlet om att slå vakt om det som man brukar göra, eller de goda vanorna som man har. Yani att man håller goda rutiner. Om man börjar med en god gärning, så ska man inte avsluta den. Nej. Här nämner författaren en väldigt viktig vers från surat Ra'd, där Allah subhanahu wa ta'ala säger: inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah kommer inte ändra på tillståndet hos ett folk tills de ändrar på sig själva. Yani, vad säger här ulema? Att en person som är i ett gott tillstånd, han lyder Allah, han har bra iman, han är lycklig, familjen är lycklig, allting går bra, och sen börjar personen att synda, börjar att gå bort från Allah subhanahu wa ta'ala, då kanske hans liv kommer att ändras till det dåliga. Och vems fel är det att hans liv ändrades till det dåliga? Vems fel är det? Hans eget fel. Det är inte, han kan inte skylla på någon annan, utan det är hans eget fel. Han ändrade på sitt tillstånd, Allah ändrade på honom. Men om han fortsätter, han är religiös, han är nära Allah, fruktar Allah, försöker lyda Allah så gott han kan i sin vardag, varför ska Allah ändra på hans tillstånd? Eller hur? Nej, prövningar kommer och går, men personen kommer ändå att ha det bra. Och därför finner man att många som har fallit in i en depression, fallit in i mörker, att det kanske är just på grund av att de själva vänt sig bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Då får man rannsaka sig själv. Och man nämner också här motsatsen. Att en person som är dålig och syndar och allting är bara jättedåligt, och sen blir en person som lyder Allah subhanahu wa ta'ala, då förändrar Allah hans tillstånd till det goda. Allahu akbar. Så Allah ändrar inte tillstånd hos ett folk tills de ändrar på sig själva. Och den här versen egentligen räcker som svar på frågan: hur ska vi ändra på muslimernas dåliga tillstånd idag? Är vi nöjda över muslimernas tillstånd som det ser ut i den muslimska världen? Är vi det? Inte ens i närheten av att vara nöjda. Allah musta'an. Men vad är lösningen? Om du vill ha en kort lösning. Lösningen är att ändra på oss själva. Att det som drabbat oss är på grund av våra egna synder. Så som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: "Wa ma asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum." Att ingen katastrof drabbar er förutom att det är på grund av det som era egna händer har gjort. Så synderna och det negativa som sker, straffen, kan vara en konsekvens av våra egna synder. Hänger ni med? Så lösningen är vad? Att gå tillbaka till Allah. Och därför när profeten Islam nämnde förnedringar som kommer drabba muslimerna, vad sa han? Allah kommer inte ta bort den tills ni vad? Gå tillbaka till er religion. Så det finns ingen annan lösning, det finns ingen genväg. Man kan inte fuska sig fram till lycka och ära och välstånd bland muslimerna. Utan det kommer bara genom uppriktighet. Att vända sig till Allah uppriktigt. Och inshallah Allah kommer då att förbättra våra tillstånd. Så han var en väldigt, väldigt viktig vers. Det finns också en väldigt vacker hadith som är relaterad till den här versen. Och det är en hadith där Rasulullah alayhi salatu wassalam säger att Allah har ett folk som han särskiljer med ni'am, med gåvor, för att gynna hans tjänare. Allah särskiljer vissa muslimer med specifika gåvor. Och syftet är att de ska gynna andra muslimer. Och Allah låter dessa gåvor bestå och stanna kvar hos dem så länge de delar med sig av dessa gåvor. Yani de gör det som de ska göra. Men den dagen de håller tillbaka, de vägrar att dela med sig, kommer Allah ta dessa gåvor och ge till någon annan. Allahu Akbar. Och den hadithen nämner Sheikh Al-Albani att den är hasan. Så här, kolla. Allah har gåvor han gett till vissa människor. Allah kanske har gett någon pengar. Och den här personen, mashallah, varje månad, han planerar, jag ska skänka 2000 kronor i olika välgörande ändamål. Jag ska skicka 1000 kronor till hemlandet, jag ska ge till moské, jag ska ge till så och så och så. Allah heter honom själv och han delar med sig. Men han kanske får för sig någon månad, kallas, det räcker. Det är mina pengar. Jag ska spara dem. De får klara sig själva. Då kanske Allah stänger dörren till hans försörjning. Han kanske inte längre får någonting gott. Hänger ni med? En annan person, kanske Allah har givit kunskap i islam. Och den här personen delar med sig med nöje. Han sprider den ni'man Allah har gett honom. Och kunskapen är den största ni'man. Men någon dag kanske han säger, folk är trötta, de är ta'ban, jag orkar inte längre lära ut. Det är min kunskap, jag håller den för mig själv. Då kanske Allah får honom att förlora kunskapen. Och där har vi sett folk som studerat islam i flera år och mashallah, de är framgångsrika. Och sen vill de inte göra dawa, de fastnar i dunja och du träffar honom efter 10 år. Han kan inte ens juza amma. Han har glömt bort allting nästan han har lärt sig. Hänger ni med? Så att en person har fått gåvor av Allah, dela med dig av dessa gåvor. Se det som ett privilegium att Allah använder dig för att göra det här goda. Och kanske Allah kommer att ge dig ännu mer. Och frukta Allah att detta privilegium kanske försvinner om du slutar att dela med dig. Så Allah ändrar inte tillstånd hos dig tills du ändrar på dig själv. Taib, så man ska alltid ändra sig till det goda. Och inte ändra sig till det goda, till det onda. Nej. Författaren nämner också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Wa la takunu kalladhi naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankathan." Och var inte som hon som sitter och spinner ull. Det är ett hårt arbete. Ni vet förr i tiden man gör ull på såna här pinnar eller någonting. Och sen när hon är färdig med det hårda arbetet så tar hon upp allting och gör om det från början. Men det var inte som en sån person som gör goda gärningar i onödan. Och sen upphäver ni era goda gärningar och så börjar ni om på nytt. Är det någon nytta i någonting sånt? En person ska gå och hämta vatten hem i en hink och innan han kommer in han häller ut vattnet framför dörren. Och så går han tillbaka och hämtar nytt vatten och häller ut det framför dörren. Är han smart? Nej. Tyvärr vissa gör så här med sina goda gärningar. De gör lite gott och sen förstör de sina goda gärningar. Allah måste. Så man ska inte förstöra sina goda gärningar utan man ska vara kontinuerlig i att göra dem. Och han nämner också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Wa la takunu kalladhina utul kitaba min qablu faqala alayhimul amad faqasat qulubuhum." Och var inte som de som innan fick boken. Och tiden gick. Det drog ut på tiden. Och deras hjärtan blev hårda. Surat al-Hadid. Här nämner ulema att Ahlul Kitab, Allah talar först om Koranen. Att man ska ödmjuka sig för Koranen när man hör den. Yani, du ska khashya, du ska gråta, du ska få ett mjukt hjärta när du hör Koranen. Och sen nämner Allah att du ska inte vara som de här människorna som fick skriften från Allah subhanahu wa ta'ala. Men med tiden så vände de sig bort från skriften och deras hjärtan blev hårda. Och då säger ulema, vad gjorde de för någonting? De hade ett Taurat och Injil. De hade Allahs böcker. Men de nöjde sig inte med Allahs böcker, utan de började att ändra i dem. Lägga till och ta bort. Och vissa ulema nämner att de skrev, yani, hittade på egna böcker. För att mjuka upp folks hjärtan och locka folk. Så började de skriva böcker vid sidan av ett Taurat och Injil. Och folk la stor fokus på dessa böcker och glömde bort Allahs uppenbarelse. Och tiden gick och tiden gick och de kom bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen blev deras hjärtan hårda. Och tyvärr, det här är någonting som drabbat många av muslimerna idag. De har vänt sig bort från Koranen och deras hjärtan har blivit hårda. De har vänt sig bort från Koranen till musik, till energi, till filmer, till tv-spel och jag vet inte vad. Och med tiden, med åren, så finner man att ens hjärta blir som sten. Det blir svart, det blir hårt. Du hör Koranen, du påverkas inte. Kanske inte ens vill höra Koranen. Och då Allah musta'an. Då har man verkligen sjunkit lågt. Så man ska inte vara som de här människorna. Och då säger Sheikh Ibn Uthaymin att den här versen bevisar att man ständigt ska påminna sig själv och mjuka upp sitt hjärta med Allahs dhikr. Yani med Koranen. Att ha ta'ahud, att ständigt ha en relation till Koranen, mjukar upp ditt hjärta. Och att vända sig bort från Koranen, ge dig ett hårt hjärta. Så man försöker ha en liten nasib, en liten del av sin vardag där man läser Koranen. Där man lyssnar på Koranen. Man lär sig läsa Koranen på arabiska. Man sitter och läser en halv juz, en juz om dagen. En 20 minuter, en halvtimme. Man har rutin. Att läsa lite Koran varje dag. Högt. För sig själv i hemmet. Skrämmer bort shaitan också. Alhamdulillah, du kommer gå må så mycket bättre. Är det inte så? Lyssna på Koranen i bilen, i tunnelbanan, på arbetet. Alhamdulillah, det är enkelt idag. Wallah, det kommer må så mycket bättre än allt det här som vi slösar tid på. Så att man lägger lite tid varje dag till denna välsignade bok. Naam. Och han nämner också versen i samma sura där Allah också talar om Ahlul Kitab. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَيَتِهَا. Att de, yani, tog inte hand om den här boken så som de skulle göra. Här fördömer Allah Ahlul Kitab att de hittade på Rahbaniya. De hittade på ett munkväsen. Som Allah inte uppenbarat. Men inte ens det kunde de hålla. Yani Allah fördömer dem för två saker. Ett, att de gjorde bid'a. Att de hittade på munkväsen. Vi ska inte gifta oss. Vi ska bo i klostret. Vi ska göra så och så och så. Det är bid'a. Två, det de påtvingade sig själva kunde de inte ens hålla. Så Allah fördömer dem ur två aspekter. Vi ska inte vara som de här människorna. Ett, vi ska inte ens göra bidda, utan det som finns i islam räcker. Och vi ska hålla oss till islam. Så Allah Azza wa Jal inte fördömer oss på det här sättet. Han nämner också hadith Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma. Där han säger att profeten alaihissalam sa till honom, ja Abdullah, var inte som den här personen. Var inte som honom. Han brukade be nattbönen och sen lämna han den. Och denna hadith är Bukhari Muslim. Kapitlet här, gå tillbaka. Kapitlet att vara kontinuerlig och fortsätta med det goda man gör. Taib. Och då nämner han här hadithen om den här mannen som började be frivillig bön på natten. Qiyam al-layl, vilket är en av de bästa bönerna. Och den är frivillig. Men han gjorde den en period och sen lämnade han den. Och då säger profeten alaihissalam till Abdullah, var inte som honom. Var inte som honom, men när han brukade be på natten så slutade han be på natten. Vi lär oss av den här hadithen att, som Sheikh Uthaymin säger, att det är bättre att inte börja be nattbönen än att börja be den och sen lämna den. Hänger ni med? Och vi talar här om frivilliga gärningar. Obligatoriska gärningar ska man göra. Även om man någon gång faller kort, man ska alltid gå tillbaka. Men frivilliga gärningar. Det händer ibland att folk, nypraktiserande, nya muslimer, vill ta på sig för mycket. Och de läser om nattbönen, läser Koranen, de läser hadithen, mashallah. Wallahi, du läser med haditherna, du kommer vilja be nattbönen. Det är okej, man kan be lite enkelt, men att börja riktas. Jag ska gå upp 3 på natten. Jag ska be 1 timme, 1,5 timme. Kanske rannsaka dig själv. Är jag redo för detta just nu? Är jag på den här nivån? Och om jag börjar med detta, kommer jag kunna fortsätta? Hänger ni med? Så att man, innan man börjar en gärning, att man tänker, är det här någonting jag kommer kunna fortsätta göra? Och självklart, man kan ju testa ibland. Man kan ju gå upp och be på en natt. Det är inte förbjudet. Men just det här med att börja kontinuerligt. Att du ber nattbönen i 1-2 år varenda natt och sen bara halas. Jag ska inte be någon mer på natten. Det är fel. Du har höjt dig själv och sen har du sänkt dig själv. Så hellre att man tar det försiktigt. Man börjar lite, lite, lite och sen jobbar man sig uppåt. Än det som vi ser, att de jobbar sig direkt upp till toppen och sen kraschar de. Och det här har vi sett från många som är nypraktiserande. Man har mycket, mycket hamas och energi och iver i början av sin islam. Vilket är bra. Men shaitan är också där. Så att du ska, han gärna får dig att lägga gasen i botten. Och vad händer om du lägger gasen i botten? Du krockar, eller hur? Är det inte så? Eller bensinen tar slut? Samma sak här. Du lägger gasen i botten 1-2 år som muslim. Allt ska vara max, max, max. Sen, det kommer bara krascha. Därför så sa profeten Al-Islam, gå in i islam. Berift. Mjukt. Gå in i islam mjukt. För religionen, islam är någonting metin, någonting mäktigt. Och den som går in i islam för hårt kommer krossas. Så ett, man lär sig sin aqida, sin tawhid. Man lär sig sin wudum, man gör sina 5 böner. Man fastar ramadan, man betalar sin zakat, man försöker åka på hajj. Man gör de här sakerna. Och sen det som är sunna, man tar det man kan. Och därför så sa profeten a.s. en väldigt viktig sak. Han sa, khudu min al-a'mal ma tutiqu. Ta de av gärningar som ni klarar av. Varje människa är på olika nivåer. Är det inte så? Vi är på olika nivåer. Och vissa av oss kanske inte är på den här nivån där han kan göra samma sak som den andra personen. Vissa av oss kanske har lättare att fasta än andra. Någon kanske har jättesvårt för att fasta. Då kanske inte frivillig fasta är hans grej. Hänger ni med? Någon kanske har jättemycket pengar, han betalar sadaqa. Den andra, han har jättelite pengar. Han har mycket utgifter till sin familj och skulder. Det kanske inte är hans grej att ge sadaqa. Då får han lägga fokus på någonting annat. Och så vidare och så vidare. Någon kanske blir muslim, han har som vana att läsa ut en bok i veckan. En roman, jag vet inte vad, i veckan. Vissa, vet ni, människor. De läser ut en bok i veckan. En annan kille, han har aldrig läst en bok i sitt liv. Och sen när han blir muslim, jag ska läsa ut Bukhari på en månad. Det funkar inte. Men han som läser en bok i veckan kanske kan göra det. För han har den här, ligger hans vana. Häng med. Så folk är olika. Då måste man, ja, ni kolla med sig själv. Synka med sig själv. Vad klarar jag av för någonting? Och som vi sa, alhamdulillah, islam, det finns tanoer. Det finns så mycket variation av goda gärningar. Du kanske är en person som har lättare att söka kunskap, att studera. Att läsa Koranen. Du kanske är en person som har lätt att fasta. En person som har lätt med att ge sadaqa. En person som har lätt att göra da'wa och så vidare. Men man lägger fokus på det som du är duktig på. Hänger ni med? Så khudu min al-amali ma tutiqun. Ta det av gärningar som ni kan. Och så sa profeten alaihissalam i samma hadith, för Allah tröttnar inte tills ni tröttnar. Yani Allah kommer fortsätta belöna er så länge ni fortsätter. Men när ni slutar, så slutar också belöningen att komma. Och sen så sa han i samma hadith, wa kana ala Muhammadin idha amilu amalan athbatu. Han sa också, wa inna ahabba al-a'mal ila Allah ma dawama wa in qall. Wallahi, mycket fina ord. Här säger profeten a.s. att de mest älskade gärningarna hos Allah är de som är kontinuerliga även om de är få. Och när profeten Muhammeds familj brukade göra någonting så fortsatte de med denna sak. Yani de mest älskade gärningarna hos Allah är vad? De som är kontinuerliga även om de är få. Vi har 2 sorters gärningar. Al-kathir al-munqati' wal-qalil al-mudawim. Mycket som är avbruten. Eller lite som är kontinuerligt. Mycket som avbryts. Det kan vara att en person, han får en hype att be nattbönen som vi sa en månad. Och han ber 2-3 timmar om natten. Det är jättebra, mashallah. Och så har vi den andra killen som säger, nej, jag ska be mindre. Jag ska be witter innan jag sover. Det är min nattbön. Jag ber 3 raka innan jag sover. Okej? Okay? Det ska jag göra. Och han gör det hela året. Och i ramadan han gör lite extra. Han kommer inte tarawih slut. Vem är bättre? Den som gör qiyam al-layl, eller han ber tahajjud en månad om året, eller den som ber 3 raka hela året? Vem är bättre?
Men så ber tre raka hela året är bättre. Hänger ni med? Så hellre lite som är kontinuerligt än för mycket som avbryts. Och här säger också vår Sheikh Abdul Muhsin en fayda. Och det är att den personen som kontinuerligt gör gott, även om det är lite, kommer att dö i det tillståndet. Ja, du ber alltid tre raka varje natt. Den dagen du dör, natten innan, du bara tre raka, eller hur? Men den som bara ber en månad om året, vad händer om han dör efter ett halvår? Eller hur? Så att hellre lite, men kontinuerligt. Det kan vara sadaqa, samma sak. Inte att du en månad ger hela lönen. Varje månad kanske, som vi sa, 1000 spänn, jag ska ge sadaqa. 2000 spänn sadaqa. Eller lite, 1000 spänn igen, till exempel. Det är inte mycket. Du lägger det på olika projekt. I hemlighet, ingen vet. Jag ger dit. Men jag gör det varje månad. Mashallah, det är khair, eller hur? Samma sak när man lär sig kunskap. Vem är bäst? Den som ska lära sig hela islam på en månad? Eller den som försöker lära sig lite varje dag? Lite varje dag. Det är så kunskapen kommer. Och det är samma sak vi sa den här liknelsen förut. En kille som går in på ett gym. Ja? Och du vill ha den här mashallah-kroppen. Fina kroppen. Men du vill ha den snabbt. 1-2 månader. Och direkt du lägger på tunga vikter. Och du kör flera timmar om dagen, 7 dagar i veckan. Vad händer? Han bränns ut, han kraschar, han blir skadad. Och sen det blir ingen träning alls. Eller hur? Men det som börjar gymma sakta. Armhävningar, lätta vikter. Lite tyngre vikter. Man kör att till slut han kommer att få den här kroppen. Även om han tränar en halvtimme om dagen. 20 minuter om dagen, eller hur? Så kommer han till slut att få resultat. Så att det här är en väldigt viktig princip i islam. Att man ska inte stressa in i saker och ting. Man ska inte överbelasta sig själv. Utan man ska ta det man klarar av. Och självklart så talar vi här inte om de obligatoriska gärningarna. De måste man göra. Någon ska inte komma och säga, jag klarar inte av att be mina 5 böner. Eller någon tjej säger, jag är inte på nivån av att ha hijab. Eller? Det här är inte det vi talar om. Det här har Allah lagstiftat så att varje människa klarar av det. Det här är inte snack om. Allah har inte lagt några bördor på oss som vi inte klarar av. Alla kan be 5 gånger om dagen. Alla kvinnor kan ha hijab. Och så vidare. Så det här är inte det vi diskuterar. Vi diskuterar här frivilliga gärningar. Och det här är viktigt så att man, inshallah, klarar sig hela vägen. Och att man dör i ett tillstånd. Det handlar inte bara om hur du är idag, imorgon. Utan det handlar om att du ska kunna klara av att göra detta livet ut. Kan jag köra i den här hastigheten? Kan jag göra de här gärningarna i 50-60 år? Det är så man måste tänka långsiktigt. Inte att man har de här som kommer, poppar upp supermuslim och sen försvinner han. Vad har han vunnit för någonting? Utan att man tar medelvägen. Och inshallah, då kommer man att klara. Och det här är också en jätteviktig sak, att man har balans i allt det man gör. Allah har gjort oss till en umma, samfundet som går medelvägen. Vi är inte extrema och vi tar inte för lätt. Utan allting i islam är lagom. Mashallah, islam är religionen av lagom, moderat. Vi är inte extrema och vi tar inte lätt på saker och ting. Nam. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att bevara oss och skydda oss från ondska. Vi ber Allah att stärka våra hjärtan och skydda oss från all form av avvikelse. والله تعالى عالم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حياكم الله.